Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så. Hallå, hallå.
Hej, hej, hej. Hörs det bra?
Hallå, hallå. Hörs jag ordentligt?
Du har inte varit med förut, eller?
Nej, första gången för första min gången.
Ja. Alltså, vi sökte i disco först, ska vi säga.
Ja,
jag svarade väl, såg du eller?
Jag är reserv. Nej, jag såg faktiskt inte det, men jag köper att jag är reserv.
Ja,
det jag köper
jag.
Disco i disco.
Några år till så,
ja, gud, ja.
Så slår jag det signal först.
Jag är H för fan. Jag är bengaler, jag är radio Råsunda. Jag är Sveriges vackraste emblem. Jag är Kenny Baby Spike mellan en djurgårdares ben. Jag är Bojan Djordjic attityd.
Hej och välkomna till Radio Råsunda episod 188 med mig August Bångberg och en debutant, ny panelmedlem bredvid mig i studion.
Yes, Emil Östman heter jag. AIK-are sen, inte riktigt barnsben, men nästan. Det låter ju lite farligt kanske.
Ja,
men,
det där får du nästan utveckla.
Nej, men mina föräldrar är ju totalt ointresserade av sport. Jag växte upp i Älvsjö och det är ju egentligen, säger en del, Bajenland. Men när jag var liten så såg jag aldrig någon Bajen-halsdukar där. Utan det var många som gillade hockey och Djurgården som spelade bra på den tiden. Men nej, jag fick en helt rent vitt papper och valde ett svart papper.
Ja, det känns som ett klokt val.
Ja, ändå. Jag har aldrig ångrat det.
Nej. Så att, mer då, vad gör du när du inte sitter här då?
Nej, men jag jobbar som journalist, har gjort det i 10 år. Mestadels på SVT och en hel del på Sveriges Radio. Och där har jag jobbat både som programledare och de senaste åren mer bakom mikrofonen. Så att jag är lite rostig på snickersnackandet kanske, men vi hoppas vi skakar bort det.
Mm. Härligt, varmt välkommen i alla fall.
Tack så mycket.
Det ska bli kul att få jobba lite med dig.
Mm.
Vi har ju haft lite diskussioner nu internt senaste tiden i Radio Råsunda. Lite grann vilken väg vi ska gå och vad vi vill vara för typ av podcast egentligen. Och vi har väl landat lite grann i att vi vill kanske hålla fast lite med det som, men lite så, det som kanske inte poddar gör idag, att vara lite mer åt reportagehållet.
Mm.
Det finns så väldigt mycket liksom snackpoddar och där man sitter så här som vi kanske kommer göra idag. Och liksom prata allmänt och prata lite skit. Men vi har väl landat i att det kanske är den vägen vi ska gå.
Ja, men det låter ju väldigt intressant att liksom göra mer, bättre och bredare saker. Inte bara sitta här och snacka skit och dricka bärs.
Precis.
Men det ska vi fortsätta med också.
Det kommer vi också göra. Men då vet ni det, alla lyssnare. Hoppas ni är nöjda med det. Sen har vi också Anna Lavdic med oss i studion. Varmt välkommen.
Tusen tack.
Hur är läget?
Det är faktiskt bra. Det är, pulsen är, den är hög, och vilket är kul. Det betyder att fotbollssäsongen har sparkat igång, även om Allsvenskan inte är igång på det sättet. Men med träningar och matcher, och det finns saker att skriva om och spelare och ledare att prata med. Så då i alla fall humöret alltid på topp här hos mig.
Härligt. Anneli, för de som inte vet, på Expressen idag, men med en bakgrund på Svenska Fans och Haga Forum. Hur intensivt jobbar ni nu, liksom ni som täcker hela riksmedia så att säga?
Det är ganska intensivt i alla fall skulle jag säga. Det är väl nästan, det känns som att det är som en vanlig fotbollssäsong. Nästan som att serien har dragit igång, för det är ju alltid någonting varje dag. Inte minst med liksom, dels har vi ju allt det här med magasinjobb där man försöker snickra ihop den här lilla boken som vi släpper, eller magasinet som vi släpper 10 dagar innan seriestart, och sen är det ju alltid en pågående bevakning med matcher och liksom man ska träffa spelare, man ska träffa sportchefer och tränare, fördjupa sig i de olika lagbyggena, grotta ner sig, och sen har vi ju alltid det här fina fenomenet i silly season. Där är alltid spelare på väg in och ut och man ska försöka luska fram olika nyheter och sådär. Så att, jag skulle nog säga att bevakningen pågår hela tiden. Liksom. Den är väldigt intensiv.
Mm. Men nu när det är väldigt mycket snö ute, alltså, det känns fortfarande som att vi är ganska långt bort från säsongen. Så att de flesta är väl mest inne nu i själva silletänket fortfarande innan tävlingsmatcherna börjar i alla fall. Du sa också att du hade grottat in dig i massa lag där. Hur mycket har du grottat in dig i AIK hittills?
Det har blivit väldigt mycket. Jag har ju varit på båda matcherna, både mot Vassalund här och mot Giffarna. Varit på en del träningar, snackat med ett par spelare, träffat Rickard och har väl en förhoppning om att få träffa Björn här inom kort också och ta en längre sittning med honom också. Så att det har blivit väldigt mycket, betydligt mer än vissa andra lag. Men det är svårt nu också. De åker iväg på träningsläge, så nu får man ett litet glapp här på någon vecka där de är borta och då får man väl hitta på annat. Men jag skulle nog säga att det är ju mer än vanligt liksom, alltså, i dessa tider om man jämför med ett par år, för hur det såg ut för ett par år sedan, så skulle jag säga att bevakningen nu känns ju betydligt intensivare från alla liksom rikstäckande medier.
Mm. Men om vi kastar oss in lite där då, det är silly season-tider och det har väl varit ganska mycket rykten ändå kring spelare in till AIK. Mm. Sen är det inte så mycket som har kommit in. Det presenteras ju en norsk back här igår, va?
Daniel Granliva.
Granli. Från Stabæk.
Precis.
Vilken koll har du på honom?
Nej, men alltså, jag ska nog vara helt ärlig och säga, jag satt på redaktionen igår med min kollega Daniel Kristoffersson och det var ingen som hade koll på att Granli skulle komma in. Mm. Det kom som en blixt från klar himmel. Jag minns att både Disco och jag säger, AIK har värvat en försvarare liksom. Det kom från ingenstans, vi såg det i flödet. Men man har fått läsa på lite om Granli och det verkar ju vara en hyfsat meriterad liksom mittback med stor erfarenhet från den norska fotbollen. Men han har väl över 100 matcher för Stabæk. Och det jag har kunnat läsa till mig under de senaste dagarna, det är väl att det känns som att det är en mittback som passar väldigt bra in i AIKs sätt att spela fotboll och hur liksom Rickard Norling vill att trebackslinjen ska jobba ihop. Det är en spelande mittback som är bra i passningsspelet och väldigt liksom stark och snabb också. Så att ur det perspektivet så känns han ju väldigt intressant och man vill ju redan nu träffa honom och ta reda på ännu mer. Så att det där blir nog väldigt intressant att följa.
Mm. Framförallt har du ju pratats om hur snygg han är i sociala medier. Det har varit liksom huvudfokus.
Jag har inte noterat det.
Han är Brustads arvtagare på så vis.
Ja, verkligen. Det har varit många, många nöjda människor där ute. Men så här, om vi... det har ju varit, jag tycker ändå att tongångarna och liksom inställningen lite grann är att många är kanske lite onödigt, upplever jag, oroliga kring AIKs silly situation. Det har varit liksom ryktet att Haksabanovic har varit klar, Hergota har varit klar och ingen av dem har landat in än. Tycker, om vi börjar med dig, tycker du att det finns någon liksom, finns det någon skäl till den här oron?
Alltså den mesta oron handlar just kring Kristoffer Olsson rollen och det jag känner lite grann, det är väl att för en gång skull förra säsongen så fick vi ett lagplats väldigt tidigt. Och i och med det så, även om det inte nödvändigtvis berodde bara på det, men vi hade ju en bra vår förra året för en gångs skull, vilket vi typ aldrig har. Så att man är ju, jag känner väl en viss oro att vi ska få en bra värvning, men i slutet av mars, så att vi liksom inte hinner spela in den. Sen undrar man ju liksom, är Björn Westerström och killarna i AIK, är de liksom stressade nu, Anel, efter Haksabanovic och det här?
Ja, vi var inne på det lite grann innan podden började. Jag tror så här, jag tror att man har haft en tydlig plan från egentligen från den sportsliga ledningen ner till Rickard Norling, där även han är involverad. Både han, Ackerman och Björn. Jag tror att man har vetat hur man vill jobba. Jag tror att man fortfarande har en lista på spelare som man följer. Och så har man ju självklart gått efter den här prioriteringsordningen där Haksabanovic var nummer ett. Och sen har det väl kanske inte gått precis som man önskat. Jag tror att...
Varför har du inte gjort det då, tror du?
Ja, men det har väl varit, det är som det är. Det är AIKs intention var väl nog att man ville ha Haksabanovic med på det här träningsläget som man är på nu i Dubai. Och det har varit rätt tuffa förhandlingar mellan Haksabanovic, eller mellan West Ham och AIK. Och så som jag förstår det så vill väl AIK låna. Man var väl öppna för att både låna med köpoption och en direkt affär. Men direkt affär tror jag är nog, där är det nog lite för dyrt. Och man ville väl främst ha en köpoption på lånet, vilket man inte, vilket West Ham inte gick med på. För att någonstans så måste man väl ha också, med tanke på hur truppen ser ut nu. Med liksom, det finns ju ett antal spelare som är över 30. Och då vill man väl nog ha en spelare som man plockar in för den positionen, som ska ändå fylla det tomrummet efter Koffe. Då vill man väl ändå ha honom på rätt ålder, kunna förädla honom och sen liksom göra affär på det på sikt. Och med tanke på att man inte fick den här köpoptionen, så tror jag att då brast ju liksom det spåret. Och AIK valde att backa undan. Så att så som jag förstår det så vill ju West Ham ha tillbaka honom. Och Norrköping har ju ingen option. De har ju ett lån på 18 månader. Så att ja, det säger väl det är liksom det är detaljer i affärerna som gör att man nog valde att avstå den här gången.
Om vi går till Branimir Hrgota då, som det är inte första gången han ryktats till AIK. Det var när han blommade fram där i Södra för ett par år sedan.
Ja, han fick en tröja va?
Ja, precis.
På studenten, eller hur var det?
Ja, det var något sånt där. Han stod och poserade med den och tackade. Det var några bara vanliga AIK-supportrar, tror jag, som skickade
som åkte ner till hans studentmottagning och gav han en tröja, om jag minns rätt.
Ja, så mycket, mycket möjligt. Men vad har du hört kring den affären? Eller den uteblivna affären?
Jag har väl inte hört så himla mycket konkret. Så jag tror att Hrgota har... han har väl sonderat marknaden hemma i Sverige, kollat hur läget är. AIK har väl säkerligen varit en av klubbarna som man haft kontakt med. Men av olika anledningar så valde man väl att gå efter Obasi då. Jag tror att det är en billigare lösning också. Och på slutet så kom det också rapporter om att det fanns konkurrens från Dinamo Zagreb. Så jag tror inte att det gjorde det hela lättare heller. Men jag har faktiskt inte hört så himla mycket konkret kring just Branimir och AIK där. Utan... jag tror att Obasi blev en billigare lösning som passade AIK alltså betydligt bättre.
Mm. Vad känner du kring Obasi då, August? Igen?
Ja du, igen. Jag får ju alltid så mycket skit när jag är så negativ så här tidigt på den. Men jag vet inte, jag är väl kanske inte helt frälst av den värvningen, om jag ska vara ärlig. Men det har egentligen inte så mycket att göra med Obasis fotbollskunskaper, för de har vi sett att de finns
där. Han är ju bland de grymmaste man har sett.
Absolut.
Alltså, hans tunnel där på Ante Johansson mot Peking, det var ju bland det värsta man har sett. Alltså.
Verkligen. Så att fotbollskunskaperna finns ju där, och vi har sett att han har trivts bra i AIK och liksom hela den grejen. Jag var väl inte jätteimponerad av hans höst i Elfsborg. Visserligen är ett dåligt Elfsborg, men fortfarande. Men det är klart, med försäsong i benen och sådär, så kommer han säkert göra jättemycket nytta. Men min oro där handlar väl snarare om, som han är inne på, det här med truppbalanser rent åldersmässigt.
Ja, det känns ju som att vi har inte så många potentiella
säljer. Nej, men verkligen. Nu är Stefanelli utlånad och vi står med fyra anfallare som, ja, jag ser egentligen att vi ska få särskilt mycket pengar av någon av de fyra som vi har idag. Och det är väl det som kanske kan oroa mig lite, att jag hade väl gärna sett någon yngre förmåga där som vi kan sälja vidare för mycket pengar.
På kort sikt är det väl säkert en bra värvning, alltså rent sportsligt. Det är klart att man inte har vinstchans på honom när man ska, han har ju ett ettårskontrakt. Och det, han är 32, 33. Men jag tror så här, med en hel försäsong, han får tid på sig att komma in i laget här igen för tredje gången, komma in i det här spelsättet. Och med tanke på de utmaningar som AIK står för under 2019, med både där man ska försvara ett guld, Men man ska också kliva ut i Champions League-kval. Och där är ju han betydande. Jag menar, det såg vi också när AIK var ute i Europa League-kvalet mot Braga, vad han kan göra på en sån scen. Han vet hur det är att spela de här typerna av matcher. Och man ska nog inte underskatta de egenskaperna när det kommer, när det är skarpt läge och när man ska ta sig an de här tuffa matcherna. Och där tror jag att han kommer tillföra enormt mycket. Sen är han ju också en spelartyp som jag tror passar Norlings fotboll lite bättre än vad Stefanelli gör, som kanske inte har hittat rätt i Norlings spelsätt. Där han är ju en spelande anfallare som är väldigt klok, fungerar väldigt bra med Henok. Jag tror han kan synka väldigt bra med mittfältet också. Så att jag tror att det finns mycket att hämta där. Även om jag förstår många supportrar som är besvikna och tänker nu i januari, fan, det här kanske inte var det vi trodde Björn och Rickard skulle liksom landa till anfallet. Men ser man på det lite nyktert så tror jag ändå så här att det kan bli ganska bra ändå.
Men finns det någon plats för honom då? Alltså om man kollar på 2018 så var ju Norling ganska tydlig med att det var Tarek och Henok som lirade varje match de mer eller mindre kunde och ville själva liksom. Vad tror du?
Ja, det är en klurig fråga. Jag träffade Tarek häromdagen på Karlberg och vi satt och snackade långt om liksom hur han såg på det här året, och jag försökte verkligen... Jag ställde frågor kring liksom hur han kan tänka sig... Kan han tänka sig att spela i pocketrollen? Kan han tänka sig att ta klivet ner i år? Eller vill han vara anfallare? Och han är ganska tydlig med att han ser sig själv primärt som anfallare. Men att han spelar där Rickard behöver honom. Och jag tror nog så här att... visserligen kommer det nog hänga väldigt mycket på vem man lyckas ta in till pocketrollen. Lyckas man sätta ett riktigt etablerat tungt namn, så kommer nog Tarek spela väldigt mycket som anfallare. Men jag kan nog tänka mig att det är klart att det är en lång säsong, det är många matcher, och man kommer behöva vila Tarek för att inte han ska gå sönder, och vila Henok. Och där kommer ju Obasi, han kommer ju få sina matcher. Så att jag är nog inte så himla orolig över just speltiden för Obasi.
Men tror du att AIK kommer gå för ett liksom tungt, redan etablerat namn i den pocketrollen?
Ja, det tror jag.
Du tror det?
Ja.
Och redan nu till det här fönstret, eller väntar man till sommaren?
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att man har råd att vänta till sommaren att värva in en pocketspelare då. Man har testat Stefan Silva där, men det är en utmaning att få Silva att växla upp i den rollen. Han är ju anfallare. Visserligen har han intressanta egenskaper för pocketrollen med sitt kombinationsspel och sin han är väldigt teknisk och bra med boll och sådär, men han är inte i närheten av Koffe Olsson till exempel, som en av hans största styrkor förutom alla liksom fina egenskaperna som fotbollsspelare, det var att han kunde vara bra över 90 minuter konstant och vara delaktig i spelet. Silva är ju inte riktigt på den nivån när man har sett, visserligen är det två träningsmatcher, men när man pratar med Rickard också så får man en uppfattning om att han tycker att Stefan har ganska mycket kvar att jobba med, även om att det finns potential, men startsträckan är nog lite längre, och jag tror inte att man har råd med en spelare som har en ganska lång startsträcka när det vankas allsvensk premiär.
Nej, men om vi återgår lite till det här med att folk kanske känner en viss oro och hela den här biten. Jag har ju suttit många gånger i den här studion och varit ganska kritisk mot Björn Westerströms arbete många säsonger och sådär. Men om vi blickar tillbaka till nyförvärven inför förra året då, och summerar det, då kanske man ska sitta rätt lugnt i båten och lita på Björn, eller vad säger du?
Ja, alltså jag var ju själv ganska orolig inför förra året, eftersom jag hade ytterligare ett år tidigare när vi hade Kirpic och grabbarna. Det var ju total katastrof. Jag minns första gången jag såg Kirpic på en fotbollsplan och bara, vad är det för snubbe? Den där killen kan inte spela fotboll.
Hans första match var ju dock...
mot Norrköping där,
men... Nej, hans första match var ju på Skytteholm.
Exakt,
de här obskyra typ novembermatcherna direkt efter säsongen. När man ser att ingen spelare vill vara där egentligen.
Han älskar det.
Då hoppade han in och dunkade in det med skallen efter 5 minuter typ. Då var det ju SM-guldvrål på läktarna, kan jag säga. Men efter det var det inte så mycket som stämde för honom.
Nej, det var kanske den sämsta spelaren jag sett i NAIK-tröja, om jag ska vara helt ärlig. Men förra året, ja, vad tog vi in då? Nu,
alltså jag skrivit, vi har ju liksom de smått osannolika Robin Jansson från Bengtsfors.
Ja, just det.
Rashidi, Tarek, Adu,
Ekstrand,
Oskar Larsson, under...
Ja, många av dem är ju visserligen på sommaren, men kollar man så fast i hand så är det ju ett väldigt, väldigt starkt fönster som Björn gjorde då.
Mm. Nej, men alltså det är ju, jag tror att han står, inte bara han utan Jag tror att Björn och hans och Ackerman och liksom gänget, de står ju för kanske sin tuffaste utmaning hittills. Och Björn kanske står för sin tuffaste utmaning sen AIK tog guld sist. Med att dels man får inte glömma bort att AIK är ett riktigt bra lag. Minns man hur det såg ut efter 2009, så försvann ju många spelare. Här har man ju faktiskt inte tappat så många. Det är Alex som kollar läget ute i Europa, och så är det Kristoffer Olsson från startelvan. Resten har man ju faktiskt fått behålla. Så att utmaningen är ju såklart dels på kort sikt, men även lång för det del, att sätta den här pocketrollen som är hyperviktig för Norling och för att spelet ska funka. Men även på långt sikt att... Hur föryngrar man truppen? För det är ju många spelare som är över 30, och det är ingenting som sker över ett transferfönster eller över två transferfönster, utan snarare kanske på ett år eller längre. Så där, det är klart att drömmen alltid är ju att en ung spelare kommer upp och får ett genombrott likt Alexander Isak. För att tittar man på truppen nu, så är det kanske i ärlighetens namn inte särskilt många spelare man kan casha in på rejält. Det är väl Oscar Linnér som man kan komma på rak arm. Så att det där är ju en jätteutmaning, att man inte fastnar i det här liksom, om man får kalla det liksom träsket liksom. Det kanske är fel ordval, men liksom det här glappet med många äldre spelare som kommer behöva lämna samtidigt, utan det ska bli intressant att följa hur man lyckas liksom täppa igen de luckorna på tid. Så att vi får se hur det går här då.
Ja, men känslan är väl lite grann, och jag tycker väl att värvningen av Obasi skvallrar väl en del om det, att man det känns som att liksom ledarstaben ser liksom riskerna med den här kortsiktiga kanske lösningarna i och med liksom den åldersstigna truppen, men att det är en medveten strategi för att målet 2019 är att ta sig till Champions League.
Ja, min känsla är absolut det, att 2019 är inget sälja spelarår, utan vi ska få in pengar från Europaspel liksom. Mm. Det är den känslan man har. Anel, du var inne på Alexander Milosevic där. AIK åkte ju nu alldeles nyss till Dubai på träningsläger och skickade ut en lista med alla spelare som åkte med. Milosevic har ju tränat med AIK trots att han inte har någon kontrakt, men verkar inte åka med till Dubai. Vad händer med Milosevic?
Det är ju vidarekänt att han utforskar Europa och kollar liksom vilka klubbar som är intresserade, vilka erbjudanden som finns, vad han har att ta ställning till. Och det senaste är väl att han har haft, det har ju snackats väldigt mycket om Championship, Wigan och Sheffield Wednesday. Men känner jag Alexander rätt vid det här laget, så tror jag inte att han kommer hoppa på ett Championship-äventyr.
Vad tror du han vill ha då?
Jag tror att han vill ha ett lag och en klubb som har liksom en väldigt tydlig plan för honom. Jag tror inte att han vill hamna i det här facket han gjorde när han tog flytten till Besiktas, där han åkte till Turkiet och blev någon form av tredje fiol eller fjärde fiol ibland, och på slutet även knappt fick, eller han fick ju inte spela där på slutet. Det var ju jättetuff konkurrens med Peppe och gänget. Så att jag tror att han vill ha en klubb som ser honom som en etta, given etta i en startelva. Och det är knepigt nu i januari, om vi ska vara helt ärliga. Det är ju det. För att många klubbar fyller ju luckorna nu i januari. Det ska alltid vara någon som är skadad, det ska vara någon som är borta på en längre tid, eller någon som inte har varit tillräckligt bra. Då är ju utbudet inte lika stort som det är under sommaren, när klubbarna tänker mer långsiktigt och bygger ett lag på riktigt för ett nytt år. Så jag tror att han är på standby här de här dagarna här fram till deadline day på torsdag. Och det är mycket möjligt att det kommer ett erbjudande, men jag skulle faktiskt inte vara förvånad om han kritar på ett korttidsavtal eller ett år med AIK och stannar kvar i klubben.
Du tror det finns plats för honom i AIK även efter den här norska värvningen?
Ja, men det tror jag absolut. Men jag menar, AIK har ju tappat liksom Höjksson, och det finns ju plats. Så att jag tror definitivt att skulle det vara så att Milosevic bestämmer sig för att fan, jag vill spela AIK i år och köra fram till sommaren, eller skriva ett år, så får vi se vad som händer i sommaren, så tror jag att han är välkommen.
Det vore ju helt grymt att ha kvar vår backlinje, och han är ju en ledare också.
Verkligen, liksom. Han, man glömmer kanske bort honom lite grann i skuggan av Koffe och Henok och sådär. Men han har ju varit verkligen viktig. Men det är ju faktiskt någonting som det har ryktats lite grann kring, att, att Alex eventuellt kan skriva på ett korttidskontrakt. Och att då bollar vidare till nästa, att Micke Lustig kommer till AIK i sommar.
Ja, ja, exakt. Och där hamnar vi igen det här med facket med gamla spelare som är plus 30. Det är ju visserligen, alltså det skulle ju vara en tung värvning. Ett riktigt statement.
Förmodligen ganska dyr också. Ja. Och nedsidan är väl att han går ju inte att sälja vidare för några pengar.
Nej, precis. Men samtidigt så...
Inte helt lastgammal än, va? 32?
32, mm. Ja, precis. Men ja, jag vet inte riktigt. Vi får väl se hur det blir med Lustig. Ja, det är väl, det hade varit en grym förstärkning. Men sen får man väl se hur han passar in i det här bygget och i AIK tänka till för framtiden. Jag är blåa linjen, jag är pendeltåg. Jag är en chip mot Barcelona från Neshimor. Jag är Viktor Lundbergs högerfot, Björn Westrums övertro. Jag är hybris.
Men så här, finns det en fara i att stirra sig blind på att värva in massa spelare? Jag tänker så här, att vi vann ändå SM-guld med nästan den här truppen, bortsett från Koffe. Finns det inte istället utvecklingsområden i den befintliga truppen? Förstår ni vad jag menar? Att vi har ändå sparkapital, vi har ändå Stefan Silva som knappt spelade någonting förra säsongen, som ändå har visat både i Sirius och i Sundsvall att han besitter väldigt, väldigt hög nivå när han väl får ut det. Vi har skadade spelare som förhoppningsvis kan komma tillbaka under säsongen. Liksom, förstår ni vad jag menar? Absolut. Är det farligt att stirra sig blind på att det måste komma in massa spelare?
Lundström kan ju bli till exempel en jättebra värvning, speciellt om det nu här sista dagarna händer något med Daniel Sundgren på höger wingback, till exempel.
Ja, Sundgren, det är en historia för sig där. AIK gick ut med igår att det var, eller under, ja det var igår, man gick ut med att det sprack.
Var de här grekerna, va? Var det Aris?
Precis, som inte var, det var väl en transfersumma på 2 miljoner kronor.
Okej.
Till AIK som vill ha pengar direkt. Det är inga jättesummor, 2 miljoner kronor att betala för en spelare direkt. Alltså det borde ju, men de ville ju ha det på avbetalning. Liksom. Alltså de ville dela upp liksom betalningen. Typiskt grekiskt kan man tycka. Och där kom man inte överens. Och det kan man kanske så här tycka. Det kanske är lika bra att det inte blir någonting med Aris. För att då tänker man så här. Vill man dela upp betalningen på 2 miljoner. Ja, men hur blir det sen när Sundgren tar flytten dit och ska ta ut lön och sådär. Och det känns ganska tvivelaktigt. Även om man...
Spontant låter det lite oseriöst faktiskt.
Ja, men det kan man tycka. Så där kan jag ändå förstå att AIK håller sina principer. Och att man vill ha just 2 miljoner direkt.
Tack BM.
Men man får väl se hur det blir här. Jag menar, det är fortfarande slutet på fönstret. Så att det kan ju fortfarande hända en del. Och dörren är väl inte helt stängd. Jag menar, skulle de vilja komma tillbaka och möta AIKs krav, så kan det nog bli en affär ganska snabbt. Men ja, visst kändes det som efter matchen mot Giffarna att han var förlorad. För att när jag stod med honom efter matchen i mixerzonen, så var det, ja, men han var tårfylld alltså. Det var nästan så att han började gråta liksom, för att han pratade väldigt varmt om det så här, att han hade precis gjort mål, det var sista målet, och det liksom, när han kom ut där, hade blivit utbytt och mötte publiken och skulle in i spelargången, så var det liksom applåder och han applåderade tillbaka. Det kändes verkligen som ett farväl.
Men tror du risk att han blir sur då om han blir kvar?
Nej, ja, jag tror att så här, det är klart att han kanske blir lite besviken med tanke på den resa han har haft. Jag menar, ända från Degerfors och allt han har gått igenom. Så det är klart att han har säkert varit extremt sugen på att testa vingarna utomlands. Men jag tror inte att faller en dröm om ett Europa-äventyr i januari, så tror jag inte att det påverkar hans motivation att göra bra ifrån sig för AIK. För att, jag menar, han brinner ju så pass mycket för den här klubben, och han tryckte också på det väldigt hårt att när vi snackade med honom i fredags, att det sa han ju själv, att det kommer suga att missa ett eventuellt Champions League-kval och alla de här utmaningarna som står inför 2019. Så att jag tror att han är fullt motiverad. Jag tror inte att det kommer påverka honom överhuvudtaget.
Nej, det är annars givetvis en spelare och framförallt en människa som man skulle ju verkligen unna honom ett utlandsäventyr och känna lite extra cash och sådär, just med anledning av det du säger, Annel. Men jag är också inne på att så här, vi har många spelare, dels ganska många nyförare som kom in i somras som gjorde det väldigt, väldigt bra, men som nu är med från början. De får en hel försäsong. Mm. De får liksom etablera sig ännu mer i Rickards sätt att spela. Jag pratar om Seb, om Rashidi.
Joel Ekstrand.
Joel Ekstrand vet man ju inte heller riktigt där vad status är så. En sån som Pontus, eller Pontus Jansson, Robin Jansson. Är också en spelare som känns som att hans kurva fortsätter bara peka rakt uppåt. Mm.
Själv är jag väldigt nyfiken på Sebastian Larsson, för han kom ju liksom från en monstersäsong och VM och hela köret, nu liksom äntligen fått ordentlig semester, så där är man ju nyfiken på om det finns ännu mer att kräma ut. Han var ju svinbra under hösten, men man undrar ju lite om det finns ännu mer där.
Ja, men det känns så. Jag tror att han kommer fortsätta. Han kommer få en ännu större roll. Han är vice kapten nu efter Henok, vilket jag tror kommer lyfta honom ännu mer. Nya spelare som kommer in vet ju vem han är, och han kommer kunna lyfta dem. Och han känns ju verkligen som en spelare som gör sina medspelare bättre. Det är lite klyscha, men det känns verkligen så att jag tror att han kommer vara kanske vår viktigaste spelare under 2019.
Ja, men verkligen. Han har ju tagit enorma kliv. Alltså, jag menar liksom inte bara... Det är en fantastisk fotbollsspelare.
Satan, vilken vinnarskalle.
Ja, herregud, det har man ju bara sett i de här två träningsmatcherna. Han lackar ju för minsta lilla. Får ju spel på allt. Nej, men och så, det är ju liksom, det är precis som August säger, som båda ni två är inne på. Det är en extrem ledare. Det är en ledartyp som tar ett omklädningsrum. Och det tror jag är viktigt liksom, ett sånt här ett andra år liksom, när man ska gå in och försvara ett guld, att alla måste vara på tå. Nya krav ställs. Ribban är liksom, kravställningen är ännu högre. Och då är det viktigt nog att man har såna här spelartyper och vinnarskallar som varit med länge, som är vana att vinna, som Sebbe Larsson, som Goitom och så vidare och så vidare. Så att han kommer ju verkligen bära ett tungt lass här i år. Men bara för att återkoppla på spelare som man är spänd på att se, alltså Joel Ekstrand vill man ju bara se spela fotboll liksom. Alltså, ingen i Sverige har ju fått se honom lira på ett år nu liksom. Han hade väl en kvart eller 10 minuter förra året. Eller en kuppmatch också var det mot Halmstad, det tror jag det var, eller något sånt där.
Det är förträngt i så fall, men det stämmer säkert.
Han är väl lite också som ett nyförvärv för AIK i liksom backlinjen, som är fullt frisk nu, och när han får en full försäsong och får träna upp sig, behöver inte stressa att komma tillbaka till match, utan kan bygga upp sig. Där finns det också enormt mycket att hämta. Så det blir intressant att se hur han formerar backlinjen till den allsvenska premiären.
Mm. Men det är spännande här, för det är också en spelare, Joel Ekstrand, som om vi liksom bollar lite kring en eventuellt startelva, så är det ju väldigt, väldigt mycket internationell rutin. Jag menar, vi har Sebastian Larsson, vi har Henok, vi har Tarek, vi har Adu, vi har Ekstrand i så fall. Är det liksom, hur ser ni på den här liksom balansen mellan att satsa på ett Champions League och kontra allsvenskan? Vad, liksom, så här, vad känner ni är viktigast för AIK 2019 och för framtiden? Att försvara ett guld eller gå till Champions League?
Ja, det är extremt svårt att säga. Alltså, ur ett ekonomiskt perspektiv, som självklart påverkar det sportsliga, så tror jag att kvalificera sig till ett Champions League-gruppspel kommer vara vitalt alltså. För det är nu någonstans har AIK så här, man har vunnit ett guld, man går in som regerande mästare, nu har man faktiskt en fin möjlighet att ta nästa kliv, inte bara som lag utan som förening, som klubb, etablera sig och liksom komma ännu närmare MFF. Det är ju så de har byggt sin framgång, att de har tagit sig till Champions League flera år i rad. De har byggt upp sitt kapital, de har sålt spelare, de har köpt in. AIK är inne på samma väg. Det är bara att man måste ta det här sista klivet till Europaspel, som genererar så himla mycket pengar. Och det betyder ju extremt mycket. Varje match i Champions League liksom, det är kassaklir. Och det är liksom det kommer ge AIK ytterligare chans att utveckla spelarna, att köpa in, att sälja. Så att jag tror att i slutändan, det är klart att alla, alltså det är ingen som, det är, alla i AIK vill ju såklart vinna guld. Alltså det är inget snack om det. Men jag tror att tar man sig till Champions League-gruppspel, om man lyckas med det, så tror jag att det kommer betyda extremt mycket för framtiden. På längre sikt då. Mm.
Ja, känslan är ju här med den här truppsammansättningen med många rutinerade lirare, att ledningen vill ju göra allt för att verkligen komma ifatt Malmö även ekonomiskt. Alltså, skulle vi gå till Champions League så är det ju flera hundra miljoner. Och då, alltså det förändrar ju AIKs framtid för lång tid framöver. Och man har ju också sett att det är betydligt lättare att gå till Europa League-gruppspel där också är, vad är det, nästan 100 miljoner kronor man kanske kan räkna in. Och kommer man mästarvägen så är det betydligt enklare än när vi gick dit mot Moskva. Liksom. Det var ju en rejält tuffare väg då.
Ja, men verkligen. Och jag är ju inne på samma spår som Anel, att visst, rent känslomässigt, och såklart är ju förhoppningen att man, att det ska kunna gå båda delarna, men rent historiskt så är det väldigt, väldigt svårt i, för svenska laget att tampas i en absolut guldstrid och gå till Europaspel. Men känslomässigt absolut, så en titel är ju en titel, och det är någonstans det som betyder allt. Men jag tror väl att om vi ska ikapp Malmö och på lång sikt för klubben i stort, så är Europaspel det primära 2019. Och jag har känslan att ledarstaben resonerar likadant, och jag kan förstå det faktiskt.
Sen... Jag håller med, jag förstår det också. Sen kan man ju i vissa stunder, alltså om man ser på det rent spontana som supporter, så är det ju, det är betydligt roligare att vara som i höstas nere på planen i Kalmar och fira ett guld än att kanske som Malmö sist fick de stryk mot Real Madrid med 7-0. Eller vad. Alltså det är roligare att vinna en titel än att gå till ett Europaspel eller Champions League-spel där man kanske inte ens har så mycket att ge mer än att vara där och titta på storstjärnor liksom.
Ja, men alltså det kommer bli jätteintressant att se här hur AIK tar sig an Champions League-kvalet med tanke på hur det såg ut mot Nordsjälland sist. Och det är precis som vi har varit inne på här, att det här är ju klubbens möjlighet att minska gapet upp till Malmö, för det känns ju som att man ska inte säga att det är, men det är en ypperlig möjlighet liksom, som jag tror att många inom klubben känner att man måste ta med tanke på laget man har just nu, och hur liksom, det var ju länge sedan, om man ska vara helt ärlig, som AIK hade ett sånt här slagkraftigt bygge som man mådde så här bra ekonomiskt. Så då faller det på något sätt naturligt att ett Europa-äventyr med ett gruppspel är väl liksom nästa steg på något sätt efter ett guld. Det måste väl vara för alla klubbar som vinner ett mästerskap.
Nej, men exakt, och jag känner att så här, ska vi lite så här, en gång ingen gång på något sätt ändå. Det är liksom i modern tid, i vårt tionde år vi har vunnit guld, och ska vi vara ärliga liksom, vi har inte den erfarenheten riktigt av att vinna titlar i modern tid tyvärr. Och ska vi bli mer konkurrenskraftiga kontinuerligt, så tror jag att då är det cashen som vi måste åt liksom, för att annars kommer mer än moderna fotbollen och allt vad liksom pengar betyder i dagens fotboll, så kommer gapet snarare bli större mot Malmö om vi inte tar ikapp ekonomiskt. Så att jag ser verkligen det som egentligen huvudmålet för den här säsongen. Och sen, det är självklart, det är en prövning för oss supporter också att så här, behålla de här positiva tongångarna som vi har haft på läktarna under hela 2018. När man kanske, det kanske blir lite rotation i omgång 16 hemma mot något skitgäng, och det blir en tappad poäng för att vi har ett stundande Europa-kval veckan efter. Och då ska man ju liksom, jag vet själv, jag kommer ju själv stå där och vara galen där och då liksom, men vi får försöka liksom tänka ett steg längre då och ha tålamod och lita på.
Och verkligen hoppas också att det inte går som Europa-kvalet förra året.
Ja, nej, men precis. Och även
för att om man tappar på hemmaplan och sen ändå klantar bort sig ute i kvalet, då kan
absolut
det bli stökigt.
Då är det ju ett väldigt, väldigt tungt fall liksom för både Rickard och Björn, och då tror jag tyvärr att det kan börja blåsa rejält. Men också lite så här, om man går tillbaka till 2012 när vi var i Europaspel senast, så var det ju mycket så under hösten i Allsvenskan att det var när vi kvalade mot Lech Poznan och CSKA och så här, och så var det poängtapp söndagen efter här mot Syrianska och mot Gävle och så där. Och då glömmer man lätt bort att man hade ett Europaspel att fokusera på också. Så det är en svår balansgång det där som ledarstaben och spelarna står inför.
Men om vi tar ett litet steg tillbaka då. Du följer ju faktiskt inte bara AIK i ditt jobb på Expressen. Vad säger du om de andra toppkonkurrenternas silly hittills?
Ja, det är Det är en kapprustning. Det säger man ju nästan varje år vid den här tidpunkten. Men det känns ju som att både Norrköping och Malmö FF är betydligt starkare. Kollar man på MFF så... Inte nog med att de har en riktigt bra startelva. Det känns som att de har två riktigt bra startelver. De har till exempel Carlos Strandberg på bänken. Det säger ju också någonting om kvaliteten som finns i den truppen. Så att, och så Norrköping som verkligen satsar otroligt hårt här. Det är en välmående förening som har byggt upp sig väldigt... De har liksom jobbat väldigt smart under väldigt många år. Och har byggt upp ett kapital som gör att de kan plocka hem, som gjorde att de kunde plocka hem Fransson i somras, behålla Tern här, plocka hem Totte Nyman och dessutom låna in Haksabanovic. Men sen med det sagt, även om jag tror att Norrköping har minskat gapet både upp till AIK och till MFF, men de har ju verkligen en stor utmaning framför sig att hur man ska ersätta Ante Johansson, för de har fortfarande inte värvat in en mittback som ska axla den rollen. Många tror, eller liksom, när man snackar med Peking-supportrar så får jag höra mycket att ja, men fan, Gerson ska ta den rollen. Han går samma resa som Ante gör, ner från mittfältet och som mittback, men man vet inte hur det där kommer falla ut liksom. Så att både Peking och MFF känns ju ruskigt intressanta, och de är inte klara på något sätt. Får MFF in Rakip här så är de ju ännu starkare, vilket mycket talar för.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
För att de kommer få. Så har man ju både Häcken som lurade bakom, som fick in Yassin här idag, och Hammarby som är långt ifrån klara med sitt truppbygge. De kommer ju få in minst 3-4 spelare till. Och de är också väldigt måna om att minska gapet och komma ännu närmare toppklubbarna. Så att, det blir intressant att följa kommande Silly-period här. Då.
Ja, apropå och på tal om Silly, exakt. Vi har faktiskt ett nyförvärv här och nu.
Bomber, mitt under sändning.
Mitt under sändning. AIK Fotboll och den nederländska klubben AFC Ajax från Amsterdam är överens om villkoren för en permanent övergång för den 19-åriga finska U21-landslagsmannen Sakko Yllätupa.
Ja, där ser man.
Ett avtal som sträcker till och med 31 december 2022.
Ja. Ja,
här är man ju blank.
På tal om bomber. Ja. Och Silju. Men han var väl med här, ser jag, när Sverige mötte Finland i januari, eller på januari-turnén nu senast.
Okej.
Okay. Då var han i Finlands trupp och mötte dem. Nu här i januari då. Så att,
central offensiv innermittfältare.
Ja, kontrakt på 4 år.
Spännande.
Ja, intressant.
Ja. Där kanske vi har våran nästa kassako.
Mm. Våran pocketlirare.
Ja.
Se om man kan konkurrera på en gång.
Och där har man ju liksom, så här, för att återkoppla till mittfältet, där har man ju liksom släppt Avdic.
Som,
ja, det får ni ju säga liksom, vad ni känner. Jag känner så här, han hade ju en viktig roll i AIK. Och liksom gnällde aldrig och sådär. Men... Det är klart att man kan känna att det finns nog rum för...
Också lite dyr för den rollen, ja, komma in verkligen. De sista två minuterna och nicka, ja, bort bollar.
Ja, det kan man tycka såklart. Så jag tror att den här spelaren som Marco får in här, den här finländan... alltså det finns ju verkligen rum på mittfältet för fler spelare. Man behöver ju både spetsa och bredda. Så att han är nog en del i den här processen också, att göra så att Rickard har många alternativ där. Och sen, sen finns ju Bilal Hussein.
Ja, vad tror vi om Bilal?
Ja, intressant alltså. Kul att se honom här mot Vasalund när han kom in och tog för sig och erbjuder verkligen någonting. Ja, men så han är det är en intressant spelartyp. Känns ju inte rädd när han får bollen och när han kliver framåt. Väldigt fint mål där också, så att jag tror att man internt inom AIK hoppas väldigt mycket på honom. Kanske att man kan få en nu kanske de man jag tror att man kanske vill se en utveckling likt Robin Quaison hade där, att man kanske kan, alltså på sikt. Sen får man väl se, det är en ung spelare fortfarande. Man ska ju inte pressa honom för hårt. Jag tror inte att han är redo att gå in och axla en startplats. Men jag tror definitivt att han kommer få mer speltid i år än vad han fick i fjol. Det var väl ett inhopp, tror jag. Men jag tror att han är redo för någonting mer. Sen finns ju Gravius också.
Ja, precis. Gravius är faktiskt en personlig favorit som jag har sett sedan han var väldigt liten. Han tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Och det känns som att han pratar mycket om det själv i de intervjuer han gjort sedan han kom tillbaka, att hans utlåningar har verkligen gjort honom gott. Han har fått axla mycket mer ansvar på en visserligen lägre nivå, men att han känner sig mer mogen för att konkurrera på allvar i AIK.
Ja, men verkligen. Tittar man på... Jag tror att man måste säga som ung spelare, man ska inte liksom låsa sig och... Det är klart att alla unga spelare som är på väg framåt i storklubbar har en ambition om att, det är klart att alla vill spela direkt och alla vill starta och sådär. Men man får nog inte vara för låst vid att, man måste nog våga tänka för boxen och tänka så här, fan, jag kanske behöver ett äventyr i något mindre lag, komma ett steg kanske utomlands eller spela division 1 eller superettan. Kolla bara på, för att om man ska, nu när vi ändå snackar AIK, kolla bara på hur det blev med Anton Saletros som åkte iväg till Ungern och liksom kom tillbaka till Sverige som en helt ny spelare, härdad och liksom ny mentalitet och var redo för en ny uppgift, liksom ett större ansvar. Och där tror jag tror att Gravius är i samma fas där också, att han har varit i Degerfors, han har varit i Gisöder och haft ett tufft, en utlåning som kanske inte funkar, men det gick lite bättre i Degerfors och det har gått 2 år och det har hunnit hända mycket på 2 år. Och jag tror att han kan spela en viktig roll i AIK i år. Kanske inte så här att han spelar varje match från start, men en spelare man kan räkna med på mittfältet att kasta in eller kanske låta honom spela hemma mot Örebro eller vad det nu är. Och sådana spelare är ju minst lika viktiga som en Henok eller en Tarik.
Ja, man gillar ju verkligen också min bild av Gravius när han var sist. Det är ju liksom är verkligen en spelare som inte blir nedtyngd av vår tröja, utan liksom verkligen fattar hur det är att spela i AIK, kan gå ut och liksom köra på liksom.
Ja, han och Saletet startade väl något derby, va? Typ 2016 tror jag. Som vi vann. Så att de har ändå fått känna på hetluften lite grann. Och så här, kring det här med unga spelare, så känns det också som att det finns utrymme, och jag har svårt att se en bättre liksom skola, eller vad man ska säga, att gå in i en AIK. Jag menar, spela tillsammans med så pass etablerade och liksom smarta spelare som Henok och en Seb Larsson bakom sig kanske, och hela den biten, att få den vägledningen, tror jag verkligen att så här, de här unga spelarna kommer kunna lyftas av. De kommer verkligen kunna se och lära väldigt mycket från de här spelarna.
Ja, det var ju samma förra året med Robin Jansson, även om han inte var riktigt så ung. Så att spela med Pertan och Milosevic, har ju han sagt flera gånger, var riktigt skönt liksom, att kunna komma in och spela med stabila, rutinerade lirare. Liksom. Och det är ju samma där på mittfältet, att... Det är en ganska skön plats att hamna i förmodligen om man har det.
Ja, men verkligen. En sista grej som jag har tänkt på då, gällande Silly Season, liksom, kanske mer fråga till dig som yrkesman. Det har ju liksom, ja, men det har ryktats lite grann, men som du säger, som vi var inne på, så Ja, men den här norska spelaren som kom in igår kom som en bomb, även Obasi var ju också så det var inte någonting man hade hört under en längre tid och så där. Har det liksom hur svårt är det och hur mycket ryktas det liksom? Har det täppts till lite läckor i AIK eller? Är det din känsla som journalist?
Ja, vad ska man svara egentligen? Jag vet faktiskt inte. Jag har nog inte haft en, alltså jag har nog ingen uppfattning så om att jag om hur mycket det läcker nu, hur mycket det har läckt förut och sådär. Ja. Känslan är väl att i alla fall vi på Expressen har varit ganska rappa på att skriva om olika spelare. Så att jag vet faktiskt inte.
Men ni har inte fått det tuffare att skriva om AIK än tidigare?
Jag upplever att det är likadant med alla klubbar. Lite så.
Det är skitsnack.
Nej, men jag är härlig nu. Alltså.
Det måste ju finnas några klubbar som det är så här, det läcks mer kring. Där det är så här, ja, men typ ordföranden direkt som sitter och mässar till disco.
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har svårt att uttala mig där. Nej, men jag ska vara helt ärlig. Jag upplever att det är samma förutsättningar lite grann oavsett spelplan och klubb och sådär. Så att det är hårt arbete som gäller. Okay. Klassiska klyschan.
Exakt. Avslutningsvis då, har vi några namn så här spontant som några konkreta namn, spelare som ni känner skulle vara intressanta och kanske i alla fall någorlunda rimliga att AIK skulle kunna plocka in, inte så här Messi liksom.
Nej, men alltså till försvaret så jag tror så här, jag tror att Norlings dröm är att få behålla Milosevic. Jag tror inte att han vill ha någon annan om han får välja. Precis som han ville behålla Sundgren. Så att om Alex valde att krita på ett nytt kontrakt så hade det nog varit optimalast för AIK sportsligt och för Rickard och för resten av laget, för att han är så pass inne i det här och vet vad som krävs. Pocketrollen är ju krävande. Och där... Där har jag faktiskt inget namn så här på rak arm som man skulle... nu när man ändå så här fantiserar och tänker vilka spelare som finns tillgängliga på marknaden. Berget bröt ju sitt kontrakt här nyligen med New York i MLS. Och det är en spelare som man skulle vilja säga i Allsvenskan igen.
Vad säger du om det, August? En gammal Malmö-spelare till?
Ja, nej, det har väl inte så stora problem med. Jag försöker tona ner det där, att vi skulle ha någon så här vidare rivalitet med Malmö. Det är mest de som sitter där nere och försöker bygga upp det där. Så att ja, Berget har ju verkligen, och där snackar vi också ytterligare en spelare som har liksom visat att han kan prestera på när det vankas Europaspel. Han var ju fundamental för Malmö under deras Europaframgångar.
Och han ville ju spela anfallare. Han var väl ganska lax sist han var i Malmö på att han var tvungen att spela ytter eller wing eller något sånt.
Just
där.
Det.
Så att kanske finns det en öppning där då. Men så här, rent i pocketrollen, det är svårt alltså. Det är ingen lätt position att bara liksom komma på någon spelare av den och den, utan Haksabanovic hade nog passat väldigt bra in. Men jag tror att han hade behövt en startsträcka och jag tror att han kommer ha det nu i Norrköping också. Men vi får se vilket namn det blir där. Kanske kan man gräva fram någonting här kommande veckor.
Jag drömmer om Nabbe.
Men han går ju ganska bra.
Han går bra fortfarande, eller? Han gjorde ju bra i början, såg han gjorde lite mål
och han har fått spela rätt mycket nu i Schweiz. Han har väl 4 mål och 3 ass som egentligen helt ute och cyklar och 14-15 matcher eller 18 matcher eller vad det nu är. Så att det känns ju som att hans situation har förbättrats utomlands. Den är inte lika tuff som den var vid samma tidpunkt i fjol, känns det som.
Nej.
Alltså hade man fått drömma helt gränslöst så hade det ju varit helt fantastiskt att få se Robin Quaison dansa runt med bollen där. Men jag antar att vi får nöja oss med Sako Yle-tupa.
Ja, för nu
tills vidare.
Exakt, exakt. Men ska vi säga så, hörni?
Vi gör det.
Tack för att du kom hit, Anel.
Stort tack för att jag fick gästa. Kul att vara här.
Som en fullstreamad borta match som 2-1 ifrån Kärnströmmen måste match. Jag är Robin Quaison mot United. Jag är en djupledsboll till C.H. Jagnet. Jag är som Nabbe Bahouis fiskrecept. Som en straff för Marcus Jonsson. Jag är 100%.
Sådär, nu har vi bytt ut Anel Avdic i studion och fått in Stefan Jonasson istället.
Välkommen.
Välkommen.
Stort tack.
Hur många år har du varit här nu?
2013 i mars startade min resa i AIK.
Och nu går du in alltså inför din, och blir 6:e säsong i AIK.
Ja.
Och du är alltså marknadsansvarig, är det korrekt titel?
Ja, den rätta titeln är väl kommersiell chef.
Kommersiell chef för AIK fotboll. Mm.
Vad gör man då?
Ja, mitt huvudansvar är att se till att sköta våra sponsorer. Se till att vi får en tillväxt och att vi får ett utbud. Och att vi får se till så att de mår bra i vår verksamhet. Och skapar, att vi skapar rätt förutsättningar för dem att växa. Och på det sättet att vi växer ekonomiskt.
Och hur känns det här nu då inför 2019 efter ett guldår?
Ja, nej, men det känns otroligt stimulerande. Det finns en energi och den har funnits länge. Men det känns att vi tar ett steg varje dag, känns det som. Tidigare kanske var så att vi tog ett steg och så backade vi ett och så gick vi ett framåt. Men nu tycker jag att vi under en lång tid tillbaka har klivit framåt på många håll och kanter.
Men det här att vi vann guld 2018, känner du att det gör någon skillnad för ditt jobb så som det har sett ut hittills i år?
Ja, men det är klart att det får ju människor att må bra. Att känna sig stolta. Och, så att det är ju jättepositivt. Det skapar en vi-känsla som liksom vi lyckades. Men samtidigt det som är här och det som är det häftiga med AIK, det är att det är nya mål. Vi har ju 2019 inte vunnit någonting. Och man ser med tillförsikt fram mot nya framgångar. Nya resultat på plan och nya resultat i siffrorna och i de böckerna som vi ska jobba med. Så att, och det tycker jag att vi liksom, vi tittar framåt hela tiden. Och vi gör det i, liksom, i ett kollektiv idag 2018. Som en resa som har gått sedan började har blivit starkare och starkare runt AIK på ett sånt sätt som är otroligt stort att se.
Innan vi blickar framåt, om vi blickar lite bakåt bara. Den här liksom guldhypen och kanske mer konkret för dig då, guldkollektionen. Det var ju liksom, sociala medier sprängdes ju och folk blev ju nästan arga på dig och övriga som jobbar liksom med merchandise och sådär, att folk blir ju ruinerade liksom. Hur ser du, jag vet inte om du kan gå in på några siffror kanske, men hur liksom, hur väl föll hela guldsäljet ut?
Ja, resultatet av det får vi se den 20 februari när vi siffrorna kommer. Men som jag sa, det är så många personer som är inblandade för att komma i den situationen att man tömmer bordet desto mer med hur mycket man än fyller på det. Och det, nej men det var ju någon så här, det var en dröm jag hade när jag kom in, att det vore coolt och häftigt att få prova med merch. Hur mycket kan man gå för? Hur mycket säljer vi? Och vi jobbade i en bred grupp faktiskt under en lång tid innan, som vi kallade höstlovsgruppen, och den la grunden till att vi hamnade i det läget som vi gjorde och av det resultat som det blev.
Spelartruppen har ju åkt till Dubai idag och förbereder sig inför säsongen rent sportsligt. Hur ser det ut för er som jobbar med marknaden under den här liksom tidsperioden? Det är väl en form av försäsong för er, men du berättade lite innan att det här är en väldigt, väldigt viktig och avgörande period för er.
Ja, alla vi som jobbar inom försäljningen, någon del av AIK, det gör vi egentligen på alla sätt, oavsett var man sitter i enheten att vi säljer AIK, så är det här en otroligt viktig period där vi knyter in nya avtal som kommer in, nya företag, för att få dem att komma in i en steg för att sedan växa upp. Men också att se till att de avtalen som vi har haft under längre tid förlängs och förbättras för båda parterna. Så att fram till premiären så kan man säga statistiskt så är det otroligt viktig period nu att jobba intensivt. Men sen att inte slappna av efter det utan att fortsätta hela vägen. Men de här första tre månaderna i Q1 är extremt viktiga att stänga avtal och göra dem klara.
Märker ni av när ni pratar med redan liksom tidigare partners som kanske då ni vill att ska förlänga deras avtal och även potentiella nya partners att vi faktiskt är regerande svenska mästare?
Ja, det är klart att då är vi tillbaka till den här känslan att folk liksom, de som är riktiga, vad ska vi säga, som inbitna AIK av våra sponsorer, alla är ju inte det. Utan vi har ju också företag idag som sponsrar mer med huvudet, om man ska säga så, än hjärtat. Och det är unikt. De utvärderar kanske inte oss för guldet, men de utvärderar oss kanske mer för den affären de har fått göra i AIK och den resan de har haft under sin kontraktsperiod. Så att det är klart att det hjälper jättemycket till. Det är fantastiskt så, men som jag sa, vi har inte vunnit någonting i år. Men sen är det ju här med att den här fantastiska bonusen man får när man har vunnit Allsvenskan, att gå ut i ett Champions League-kval och sen på en andra serv, om man inte skulle ta den vägen och kunna gå till Europa, den skapar goda förutsättningar för en god ekonomi.
Hur viktigt är annars sportsliga resultat för ditt jobb liksom?
Jo, men de är jätteviktiga. Någonstans så jobbar vi i våran grupp en tes att vi vill bygga upp AIKs nätverk, att det inte ska vara så beroende av det som sporten gör, utan att affären i sig med AIK ska liksom inte betyda en jättenedgång om vi skulle hamna i mitten av tabellen. Och att någonstans är det en bonus att vi ligger i toppen. Nu har vi ju haft en fantastisk sportslig resultat under flera år. Så att vi har väl aldrig fått pröva det när vi liksom lägger 6 eller 7. Men någonstans så jobbar vi ju på att de här företagen i nätverket med AIK ska känna att liksom sporten är en bonus.
Om vi tittar lite då på 2019 och det som har blivit lite av en snackis här senast, de svarta träningsmatchtröjorna, eller vad ska man kalla dem?
Ja, försäsongströjor.
Försäsongströjor, ja. Hur var tänket där?
Nej, men vi inför 2018 där, så tog vi ju, som alla vet, vi har ju pratat om det tidigare, så tog vi ett beslut att avsluta en relation efter 19 år med en annan leverantör, och så gick vi in med en ny. Och jag vill säga det att det var ett viktigt steg för att våga utmana oss själva, för att liksom se, vara lojala men också våga ta nästa kliv. Och då kunde vi inte lansera, vi kunde inte gå ut med den nya tröjan så tidigt. Det är inte bra när det gäller försäljningen, utan man är ju liksom nära premiären, släppa en sån. Och då blev det här försäsongströjan, och där jobbade vi med Nike som är fantastiska på att jobba med Storytel och titta på liksom historien och också med bakgrunden till liksom symbolen för den här tröjan. Och där startade en resa med den försäsongströjan som sen blev ett unikum med både hemma- och bortatröja och Europatröjan. Mm. Så att i år så tillsammans med Nike då så...
Ja, hur går det till när ni ska göra en sån här tröja? Hur går arbetsgången?
Är det bara ni och... Jag noterar att du säger Nike, jag säger Nike. Är det fel eller?
Nej, jag tror att vi båda...
Man kan säga bara... Okay. Ja. Är det bara ni och Nike som har jobbat med det här, eller liksom är det utomstående aktörer också? I och med att så här, ni har varit så extremt skickliga på att få sån enorm spridning på grejerna. Jobbar man liksom med PR-byråer eller kommunikatörer på något sätt, eller är det ni som är så in i helvete bra liksom?
Nej, men jag tror vi ska tillägna det till alla. Alltså det är så många som är inblandade. På din fråga så har vi en grafisk designer som heter Alexander Norton, och det är ett geni. Alltså det han skissar upp och det han ritar, det är ett unikum. Och utan hans designer, ja, då hade vi liksom inte haft det där. Sen har vi Nike, som kommer med sin erfarenhet och utmanar oss med sitt sätt att arbeta med exklusiva, mindre upplagor, mycket detaljer, känsla. Och liksom gör i sin med Thomas Antonelius och David Norbeck och det gänget. Och den synken, och sen så har du då på kontoret de personerna som Daniel Norlander med den känslan och unikhet som han har, Tobbe Larsson, Alexander som Norton och som tidigare och nu är utifrån och kör som grafisk designer. Och sen har vi två stycken ny tillskott som är fantastiskt olöst. Man har Andres då som kompletterar det. Och sen, och det är ju den kombinationen när, liksom, när den här idén går in, så är det lite så här när liksom det skapas och det blir en verkstad som där liksom exploderar av en positiv känsla och tankar och liksom både negativa och positiva, och ur den här liksom lådan så kommer det här upp. Och nu har vi en partner i Nike som vill utmana oss, och det är det vi vill. Vi vill att företagen ska utmana oss, och då blir det så här. Men det här hade inte varit möjligt om inte AIK hade tagit den här resan. För någonstans av det här som sker, så ytterst så är det supporterna som måste tycka om det. Vi kan tycka hur mycket vi vill om det, men gillar inte våra supporter, ja, men då faller det platt.
Är det läskigt att ta fram en sån här tröja i AIK? Alltså det, vi har ju supportrar som säger ifrån om det behövs, så att säga.
Jag vet inte, det är väl samma sak där. Den här känslan inom AIK, att folk vågar mycket mer, vågar sticka ut, vågar utmana sig själva, men också utmana liksom sin omgivning, vågar utmana allt och alla, den på ett positivt sätt gör att, nej, jag säger inte att det finns en rädsla, snarare finns en nyfikenhet som är fantastisk, och man är beredd på att liksom inte peka ut en om det faller, utan man är beredd som grupp att ställa sig och göra det tillsammans. Så att när en sån här produkt faller väl ut, då är det ett kollektiv. Och det kollektivet, det har hela AIK, alla som sitter och lyssnar och alla som bidrar och stöttar AIK, de ska ta åt sig det här, för det är därför vi ser den här effekten. Det beror inte på 3 eller 4, utan det här beror på 300 000 eller 400 000 personer som har sagt att ja, vi vill vara där uppe, och då måste vi våga. Och det är mest stolt för att folk vågar.
Men det här stället, helt svarta försångsstället, har fått rejäl spridning även i internationella medier. Och varför tror du att det har fått sånt stort genomslag?
Ja, men som sagt, Nike och även då tidigare, de är stora, men det som har fått det här, det är att först och främst så är vi en unik klubb. Det har ju vi sett, och det har inte andra sett utifrån än. Nu när vi gjorde starten med förra årets försäsongsrörelse, så fick de lite nys av det här. Men nu slog det på riktigt. Nu slog det hårt. Så att, det...
Varför tror du skedde nu då? Har ni jobbat på något speciellt sätt för att det skulle slå ordentligt nu?
Nej, men jag tror att det är en kombination av massor med olika anledningar. Jag tror att det är så att AIK, det pratas väldigt gott om AIK idag. AIK, alla utifrån undrar, vad är det här AIK liksom? Man pratar med folk som har varit nere och tittat på Tottenham, och där sitter man på deras VIP-läktare och där undrar de, vad är det här för klubb? Och det skapar ett intresse. Och sen är det unika och häftigt att vi har en svart tröja, och att vi vågar sticka ut, att vi har ett svart klubbmärke och att vi sist gick ut med svarta siffror. Och det gör att folk tycker att det här är på riktigt.
Men om vi kollar liksom rent konkret vad det ger till AIK, så det är bara liksom en amatörmässig liksom första anblick på det, kan ju vara så att, ja, häftigt att så här Soccer Bible och så här väldigt stora konton som når ut till en liksom världspublik, att de sprider är ju extremt häftigt och så, och vi kan liksom slås för bröstet för det. Men vad ger det AIK rent konkret? Förstår du vad jag menar?
Jag bara senaste veckan så har jag blivit uppringd av 5 företag, utländska företag, som vill ha en sittning med oss för att diskutera någon typ av samarbete. Så att jag tror att på både kort och lång sikt så kommer det skapa förutsättningar för AIK i många avseenden. Så att på svar på din fråga så tror jag att vi kommer ut, vi visar någonting som är unikt. Jag menar, när jag varit i Spanien och tittat på fotbollsmatcher så det är en fantastisk fotboll där nere på gräsmattan, men det händer inte så mycket på läktaren. Och nu börjar folk att intressera sig, nu går de ut och de går på YouTube och de tittar på klippen och de ser vad AIK står för och läser om AIK och så ser de det här. Och det är klart att det kommer göra att vi både på kort och lång sikt kan få nivåer på sponsorskap som kan lyfta oss till de höjderna som vi har möjlighet till att kunna nå.
Mm. Men om vi återgår lite till den här själva tröjan då. Jag antar att det är Alex som har tagit fram designen på den. Hur liksom mottogs den väl av alla? Kände ni liksom där och då när ni satt vid ritbordet att så här har vi en jävla grej liksom? Eller var det lite så här, jag vet inte, Alex, du får sitta där borta i Kina och fila lite mer på den här.
Nej, men han är ju, alltså där har du ju en kille som verkligen utmanar både sig själv och alla andra runt om. Och det är klart att det finns ju alltid, men skulle vi tre sitta här och jag skulle visa er en ny produkt, så skulle vi alla tre kanske ha olika syner på det. Men på något sätt så när vi tar fram det här, så som jag sa, det att, då blir det att det blir vissa korrigeringar och sen så går vi för det. Och sen finns det ju liksom, vi måste ju också vara medvetna om att det vi sänder ut på merch, oavsett vad det är, så är det en signal. Det är ju någonting som liksom vad klubben är på väg och vad den står för. Mer än bara en matchtröja. Så det här är så mycket mer än en tröja.
Kan du utveckla det?
Ja, men jag tror att det här vi ser nu, att ProDirect är en av världens största fotbollssidor gällande försäljning av liksom merch. De hade ett rekord på tittningar på deras hemsida, och det var den nyheten, det var när Cristiano Ronaldo gick ifrån Real Madrid till Juventus. De hade 940 000 som hade varit inne och tittat på den när han stod i sin nya Juventus, tror jag. På 5 dagar hade AIK fotboll, när de visade den nya försäsongströjan svarta, 2,4 miljoner. Så att, ja, det...
Släng dig i brunnen, Cristiano Ronaldo då?
Ja, men verkligen.
Mm. Och det visar väl någonstans att liksom, ja, det är på rätt väg.
Mm. Men kan det också vara så, för att nu, ja, men ni kan komma med en design på nu har det varit en tröja eller oavsett vad det är, men kan det också vara så liksom omvänt att Nike kan komma med så här, ja, men här har vi en ny jacka som vi vill liksom applicera med en AIK-variant. Vad säger ni om det?
Jo, men så är det ju. Men jag måste säga, det samarbetet från början har ju varit väldigt sådär att man har lyssnat på varandra. Att vi har, att man tar steg. Man tar steg för steg. Nike, det var inte så att de kom in till oss och sa att det här är vad ni ska bära för att vi är en partner till er. Utan man var ju ganska tydlig med att vi lyssnar tillsammans. Och det är ju en enorm fördel att Thomas som högchef på Nike har liksom spelat i AIK, känner AIK och förstår att liksom, vi kan inte komma och sätta på oss vad som helst.
Nej.
Vi behöver inte vara rädda för något så här neongröna bortaställ som man har sett vissa lag köra med.
Ja, vi får se.
Åh, herregud.
Oroande svar.
Nu blir jag rädd.
Ja, men precis. Nej, men det är intressant det här samarbete med Nike. Drygt ett år nu tillsammans, eller hur?
Ja, det är ett år nu.
Känslan utifrån är ju att alltså med Adidas gjorde ju mycket bra och som du säger, så liksom, jag tror att man inte ska underskatta det här med att liksom vara lojal mot partners. Men samtidigt kändes det lite som att Adidas, det kändes lite mer som ett så här, ja, men de körde en modell med alla sina liksom samarbetsklubbar någonstans. Att så här, våra Djurgårdens tröjor kunde vara ganska lika. Det känns som att AIK har mer att säga till om med Nike. Är det en känsla som stämmer?
Jag tycker att när man har haft en 19-årig relation som har varit, så ger de en jättestor cred. Mm. För det de har gjort för den här klubben, det är fantastiskt. Men sen var det väl, vi var väl i vägens ända och liksom... Jag skulle inte säga någonting negativt, utan snarare säga att någonstans så var vi liksom, kändes som att vi behöver ta ett steg för att hitta nästa växel. Och det var inte så att alla, när den växeln lades i, alla var så positiva till att Nike klev in. Det var många som undrade, och det har jag fullaste förståelse för. Men jag ger dem, de har gjort ett fantastiskt arbete, och sen Sen är det ju så att jag tycker att svensk fotboll och allsvenskan, ni ser själva vad som sker inför nästa år också 2020 med det som händer på ligatalen, och vi ser att vi två gånger i höstas fyller en arena, och jag menar förhoppningsvis inom ett par år så fyller vi den arenan oavsett när under säsongen och vilka vi möter, utan att man kommer för att se AIK. Som Glasgow Rangers gör där, de säljer 49 000 årskort liksom, och sen finns det 3000 lösbiljetter och det är fullt varje match, och det spelar ingen roll om de möter Kilmarnock eller om de möter Celtic, utan och det är någonstans liksom, vi är på väg någonstans i svensk fotboll som gör att att liksom alla behöver höja sig, och det som är, det är klart att du frågar för får vi några så här negativa kommentarer, och det är klart att det kommer sms och det kommer mejl. Det senaste var väl att någon tyckte att vi såg ut som sopsäckar när vi sprang ut, och förra året så var det pyjamaser och sådär. Men jag menar, åsikter måste man ju få ha. Så att, men det som jag säger, att hela den här resan någonstans de sista åren, så blir folk mer så här att man accepterar, och är det någonting man vill komma med så tycker jag att det blir mera rakt idag. Det kommer mer framifrån än kanske tidigare bakifrån, utan och åsikter måste man få för att förbättra, och vi talar för alla som jobbar är inte rädda för kritik om den är saklig.
Och det var ju också liksom väldigt fint uppmärksammat det här med att pengarna också gick till någonting väldigt fint med något form av mentorsprogram mot segregation och sådär. Hur kan du berätta lite om det och hur ni kom fram till att det skulle vara någonting sånt inbakat i allt det här med den här tröjan?
Nej, men Det som är framtiden och det vi har diskuterat under lång tid, det är ju det som det stora breda CSR, och en av de vackraste och finaste sakerna vi gör, det är ju vår ungdomsenhet där vi jobbar både på pojk- och flicksidan, och de har ett mentorprogram som är, ja, det är helt fantastiskt, och då kände vi att tillsammans med våra huvudpartner här, och att det här kändes helt rätt att ge alla dess pengar och vad de gav de här 128 tröjorna. Det slutade med 140 000 och de pengarna betyder oerhört mycket för det mentorprogrammet som sker.
Samtidigt, det var ju ett rejält tryck på att få köpa de här tröjorna. Kan man, som man är lite djävulens advokat här, borde ni ha tagit fram fler så hade ni kunnat ge mer pengar till det här mentorprogrammet?
Ja, absolut. Och det är väl en av de sakerna som vi diskuterade, att så här, var balansen är någonstans. Och jag har varit här sedan 2013 och nästan på varenda möte så har man diskuterat det här varulagret och sagt att varulagret är för högt. Och jag menar, ska vi anpassa oss och köpa 3-5 000 enheter varje gång? Och, nu när vi möter Nike med sitt sätt att se på det här med att vi vill jobba på med mindre begränsade upplagor, och vi som kanske vill jobba med större och bredare, kan vi hitta en mix mellan de här? Att ibland så är det brett och stort och ibland så är det mindre. Så tror jag att vi kommer att lyckas. Sen är det ju så att, jag menar, helt plötsligt så tänjer vi på gränserna. När jag började på AIK så sa man till mig och det var faktiskt Norton, det kan jag säga. Han sa att 699 kronor, det är liksom, det går inte att sälja en match så jag dyrar AIK. Det gör det bara inte.
Nej.
Nu kostar en matchtröja 13,99 med tryck, så att jag menar, vi tänjer på gränsen hela tiden på att liksom ibland limiterat och ibland så kör vi öppna kanaler.
Hur stort var trycket på de här tröjorna då?
Vi har en fantastisk underleverantör som heter E37, och de gör ett fantastiskt arbete, och han som driver det, han har varit med sedan 2014, och han vet, han har varit med tidigare när vi har släppt någonting, att då kan det hända grejer, positiva grejer. Så att han var förberedd på söndagen här nu, att klockan 3 Andersson så kör vi, och han hade förberett sig, kan jag säga. Och har han förberett sig, då har han förberett sig. 10 349 personer var inne samtidigt och skulle trycka på köpknappen, och de, jag har ingen social media, men det jag fick av mina kollegor, det var att man fick kommentarer som att lägg de här 140 000 istället till ett nytt webbhotell, och Johan Andersson, en fantastisk yrkesman, Han menar vi på att jag har gjort allt liksom. Pro Direct släppte internationellt 128 x en par dagar senare. Och nu sa jag det är en av världens största näthandlare på de här fotbollströjorna. Och där rasade det också.
Mm. Så. Men om vi tittar där på Pro Direct, hur ser du på att ni då säljer lika många till utlandet som till er kärnpublik i Sverige?
Nej, men det var en diskussion vi hade. Och ska vi skapa som jag säger, nya AIK utifrån och skapa nya intressen och sponsorer och det runt om, så är det väl ypperligt att liksom göra ut i världen också. Med de formerna vi har idag och det avtal som vi har när gällande skrivande på vår webbsida och så är det begränsade länder som kan handla. Här öppnade vi upp det och gav ett unikum för dem att göra det, och jag tror att det kommer att vara till gang för AIK på sikt.
Tror du liksom, känns det som att men en mer kanske också internationell publik kommer liksom rikta blickarna mot kanske Sverige stort, men framförallt då AIK, att man liksom kommer vilja åka hit och besöka Stockholm och liksom gå på AIK-matcher och hela den biten också?
Jag är helt övertygad om att det är inte allt för länge i framtiden som vi kommer att se det, precis som när vi åker till England eller om vi åker till Spanien, Frankrike, så vi som gillar fotboll, vi söker upp och tittar på vilka matcher som spelas innan och så tar vi med oss familjen. Jag är helt övertygad om att det här är en del till att skapa att folk tittar på att vilken klubb ska vi åka och titta på när vi är på semester i Sverige, och jag tror att vi kommer se det om vi fortsätter jobba så.
Mm. Och även där finns det också liksom, om man ska vara lite mer så kritisk också, att det finns en viktig balansgång att upprätthålla, att inte kanske att inte gå den vägen som många andra stora europeiska klubbar har gjort, att man kanske inte vill ha heller den här liksom stora fotbollsturismen, även om det är inte det du säger, och dit kommer nog aldrig komma i Sverige, för att det är egentligen kanske en för dålig produkt om vi ska prata i de termerna. Men liksom hur, även kring det liksom, att så här, inte bli för det här moderna fotbollen heller, samtidigt som ni som klubb såklart vill kapitalisera så mycket som det går också.
Ja, men jag tror att det är balans. Alltså, jag tror att det är så att under alla tider så har sommarmatcherna varit de svåraste matcherna att liksom, eller största utmaningen ska jag säga, att rekrytera publiken till när folk är på semester med familjerna. Och det är klart att kan vi nu få en publik som kommer in och vill liksom besöka oss och se oss, så kommer ju det att skapa förutsättningar. Vi har våran kärnpublik och den kommer vi alltid ha. Men om vi får det internationella intresset på våran klubb, så tror jag att det finns bara fördelar och väldigt få nackdelar till det.
Men är det realistiskt att tro att det kommer folk i stora massor från England eller Tyskland eller Belgien eller vilka länder det nu må vara för att åka och kolla på AIK mitt i semestern?
Alltså, min känsla är bara att som jag säger med svensk fotboll och AIK, att AIK i synnerhet, att det finns ett intresse för våran klubb. Och det är klart att jag som fotbollsnörd, som åker jag på semester, så tar jag jättegärna med mina barn och ser någonting, en upplevelse. Är det någonting vi kan skapa på vår hemmaborg, så är det en upplevelse. Och det tror jag, jag tror inte att det kommer komma vallfärdat, men jag tror att vi kommer att få se en turism som kommer och vill liksom se vad är det här. Och det är liksom skapandet, jag menar, som det här som sker nu med att AIK kommer utanför gränserna, gör att jag tror att det är liksom, vad är AIK liksom? Jag tror många som köpte tröjan inte vet riktigt vad AIK är, utan nu är det bara något så här, wow, snyggt och fräscht och vilken tröja och så. Men vi vet ju själva hur vi är till mans, då börjar vi läsa om det och titta på det, och det är klart att har jag köpt den här tröjan och så där, så vill jag kanske se vad upplever det på plats, och det skadar inte.
Mm. Om vi ska släppa försäsongströjan då och prata liksom ordinarie tröjor, hur ser det ut på den biten? Kommer vi få en ny matchtröja inför den här säsongen?
Mm. Vi släpper en ny kollektion varje år med det avtalet vi har med Nike, så vi kommer att släppa nya tröjor för varje år.
Hur ser de ut?
Ja, vad sa du, mintgröna, vad tror du?
Herregud.
Kan du säga någonting om processen eller liksom diskussionerna? Eller...
Samma processer som jag sa tidigare, att det är ett samarbete inifrån AIK. Det är ett samarbete med, ingen hemlighet, att Alexander Norton ska vi vara otroligt lyckliga med att han har satt sina tänder i det här. Och sen så har vi Nike på sitt håll. Och så jobbar man med detaljer och utseende för de här sakerna. Så att, vi får se.
Men det är många som är nyfikna nu. Mm-hmm. Är den de nya tröjorna inför säsongen, är de färdiga ännu liksom?
Ja.
Har du sett dem?
Ja, det är klart.
Ja. Hur ser de ut då?
Ja.
Jag måste ändå fråga.
Det kanske du sa, när kommer de släppas? Eller kanske inte helt bestämt, eller? Kanske man inte kan avslöja heller.
Ja, de kommer släppa sina premiärer i alla fall.
Okej, okay. Vilken tur. Vilken tur.
Men vi får hoppas på en svart hemmatröja och en vit bortatröja i alla fall.
Ja, det känns som att det kan vara någonting åt det hållet i alla fall.
Sen, jag måste bara säga det, sen någonting vi inte ska glömma, det är ju också, det är våran sportsliga verksamhet, både på herr- och damsidan, hur enormt kul det är att se den stoltheten när man kommer ner och presenterar det. För vi har ju den processen att vi går ner och visar de här sakerna innan, och de ambassadörerna som använder de här där ute på pitchen och med Björn och Rickard och hela gänget där, det är en ynnest att liksom komma och visa de här sakerna, och det är mottagande som vi får, och det som jag säger, det då blir det på riktigt inifrån och ut, och ja, jag vill utan det så hade vi liksom, då hade det varit påklistrat och inte bra.
Mm. Och sen en annan väldigt eftertraktad grej som det har tjatats om länge, som nu har kommit ut, är ju Windrunners.
Mm.
Ja. Ja. Vad säger du om det?
Nej, men det blev ju nästan såhär, jag, som sagt, jag har inga sociala medier, men det var, jag tror aldrig fått så många.
Nu känner jag mig jättegammal här. Vad är Windrunners? Alltså
vindjacka typ. Alltså så här, ja.
Tack.
Så att, nej, men vi höll på den och sen så släppte vi den.
Sålde det bra?
Ja, den åkte från alla hyllor. Ja, den åkte från alla hyllor.
Härligt. Jag väntar fortfarande då på ett par Air Max AIK liksom edition.
Okej.
Okay. Så att du vet. Så att nu är det bara hem och ringa Alex.
Vi får ringa till Alex. Ja. Sen så får designade.
Exakt. Grymt. Har vi missat någonting, Stefan?
Nej, ja, men jag tror att, som jag sa, jag tror jag bara förtydliga att den här resan som alla har tagit tillsammans är nyckeln till framgång, och att vi fortsätter så. När vi åker ut emot Nordsjälland och ser supporterna stå och gett stöd till laget. Och, det var fantastiskt. Och det här betyder så otroligt mycket för alla. Partner. Alla runt AIK. Och fortsätt det jobbet, så ska vi försöka göra det bästa och utmana så mycket vi kan.
Grymt. Då säger vi så. Stort tack för att du kom hit och för allt jobb du gör för AIK, Stefan Jonasson.
Tack så mycket. Ska vi kanske runda av det här programmet då?
Det tycker jag. Vårt första program tillsammans.
Ja.
Hur kändes det?
Nej, men det kändes svinroligt att få vara med och snacka AIK.
Ja, det var grymt kul.
Mm.
Men då rundar vi av episode 188 av Radio Råsunda.
Vilka är det som har gjort programmet då?
Det kanske vi ska säga. Vilka har gjort programmet? Det är ju du,
Emil
Östman. Vi har Andreas ute i kontrollrummet, Jimmy Rudén, Joakim Fröberg, Nathalie Bergström, Rasmus Forsberg. Och sen är det jag, August Spångberg. Stöd AIK. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England, she sails. Far away from your land of endless sunshine, to my land full of rainy skies and gales. And I shall be aboard that ship tomorrow, though my heart is full of tears at this farewell. For you are beautiful.
beautiful. And I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful. And I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. I heard there's a wicked war a-blazing, and the taste of war I know so very well. Even now I see the foreign flag a-raising, their guns on fire as we sail into hell. I have no fear of death, it brings no sorrow, but how bitter will be this last farewell.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.